Telepodden sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
vi börjar om här från Silipodden. Inledde med att prata FIFA. Och det snör in på vart vi satt på olika ställen på redaktionen. Så att vi gör en ny start och börjar det här avsnittet.
Man kommer ingen bra vart med att prata FIFA. Man mår bara dåligt av att spela FIFA. Så gör det inte.
Nej, vi undviker. Vi säger nej till tv-spel.
Det behöver vi inte nödvändigtvis göra. Men...
vi tar oss ner till Barcelona direkt. Ferran Torres, Frida, i Manchester City har inte varit nöjd. Nu sägs han vara på läkarundersökning i Barcelona. Det är lite olikt. Han
vinkar och ser glad ut och pratar med journalister, ja. Och alla bara väntar på. Han är säkert officiellt presenterad när ni lyssnar på det här.
Vad säger vi om det här draget egentligen?
Ja, man kan väl konstatera att City har ju gjort en ganska bra affär, inte minst eftersom att de köpte honom för ganska små pengar sett till vilka enorma kvaliteter han har ju nästan fördubblat det priset för bara ett par år. Jag tror hade han stannat i City hade han säkert blivit ännu dyrare så småningom, men någonstans så, ja, alltså City kommer inte lida jättemycket av att han försvinner. Ferran Torres i sin tur kommer att bli nöjd. Det är inte alltid den här, vad kallar ni det, peprolett går hem för alla spelare. Även om vi vet att det mycket väl kan vara så att man är borta ur laget en månad och sen kommer man tillbaka och sen så får man spela alla matcher helt plötsligt. Så det kan ju gå snabbt i Man City under Pep Guardiola, men i det här fallet så känns det ändå som en affär som, ja, där alla parter egentligen är nöjda.
Ja, alltså det här är ju, för Barcelonas del så var det här värvningen som Xavi pekar på. Jag vill ha honom. Den spelare som verkligen vill spela för Barcelona, jag har sagt det här förut också, men som är liksom ung, utvecklingsbar, kan bli en jätteviktig del av nya Barcelona, och de, ja, med diverse olika medel lyckas faktiskt få ihop den här halvmiljarden som är ett otroligt rimlig prissättning för Manchester City sett till deras position i det hela. Så att jag håller med Fred, det är verkligen en win-win-situation för alla. Det är väl bara att revisorerna på Barcelona, alltså Camp Nou-kontoret, får jobba lite extra hårt för att få ihop alla siffror. Och så är ju då frågan, är de 110% säkra på att de kommer kunna registrera honom inom lönetaket? Det bara förmodar jag att de är.
Det får de väl ändå vara vid det här,
ja, men alltså,
läget.
Ja, men grejen är att alltså, om de inte säljer så kommer de inte ha plats för honom just nu. De måste sälja spelare.
Och då känns det ju som att andra klubbar måste ju veta detta och kanske utnyttja och få ner priset också på spelare. Jag tänker det måste ju bli en sån kedjereaktion lite grann.
Det som kan tala för det är ju att det här finns ju massa olika sätt att lägga det här på, men det är ju en annan kontraktförhandling som de har just nu med Ousmane Dembélé om hans förlängning. För att det är ju så att där, när de betalade 1,5 miljarder för honom till Dortmund, så betalar de naturligtvis inte hela den summan på en gång, och de är fortfarande skyldiga Dortmund pengar, precis som de är skyldiga Ajax pengar, Frenkie de Jong, de är säkert skyldiga Liverpool för Coutinho fortfarande, kan jag tänka mig.
Jag tror faktiskt det.
Men då är det ju så att då finns det en risk att de tappar honom gratis om ett halvår. Då är ju liksom bokföringsmässigt så ryker hela den transfersumman rakt av då, för då finns inte han i böckerna mer. Okej, då är det liksom en skuld rakt av. Men om de skriver på honom ytterligare 5 år så kan de ju då liksom avskriva resten av transfersumman över de ytterligare 5 kontraktsåren. Vilket gör att de då kan frigöra budget och de kanske på så vis kan lyckas få Ferran Torres registrerad. Och sen då luckan som Kun Agüero lämnar naturligtvis. Vet inte exakta siffror hur det funkar, men det kommer inte vara så att det är inte som att allt utrymme släpps bara för att han försvinner. För det är också så att Barcelona ligger över lönetaket, vilket innebär att de bara får nyinvestera 25% av det som de frigör. väldigt kort och enkelt sammanfattat. Så de är ju ett pussel för att kunna registrera honom i truppen. Det var ju det som gjorde att Messi inte blev kvar också, för att han fick inte registreras i och med La Ligas lönetak och att Barcelona överskrider det. Så att de måste väl vara övertygade om att de kommer göra sig av med Coutinho eller Umtiti på ett eller annat sätt, om det så är med att liksom bryta deras kontrakt och kasta ut dem inlindade i liksom kära och fjädrar från i en skottkärra, eller ja, på något vis, eller att de får den här Dembélé-förlängningen då säkrad. Men det är väl bara att lita på att de vet vad de håller på med.
Ja, jag känner inte riktigt att jag litar på dem.
Nej, men det gör man inte. Okay. Ja, men det är ju som våghalshet, att det inte finns, alltså finns ju inte liksom någon motsvarighet till det, om det är så att de inte är helt och hållet säkra på att de kan registrera Ferran Torres och kan spela med honom när liksom fönstret öppnar.
Vi tar oss vidare då, stannar kvar lite i Manchester City, för Guardiola har då kommenterat det hela. Eller han har inte kommenterat Ferran Torres rakt ut, men han har sagt att vi kommer inte värva en anfallare i vinter. Men enligt The Athletic så är Harry Kane fortfarande av stort intresse för klubben.
Ja, lite intressant ändå, med tanke på att Kane har ju inte haft någon, ja, någon sprudlande höst. Eller egentligen har han inte sprudlat alls sen hela den där härvan med Manchester City slutade med att han blev kvar i Tottenham. Men ja, jag är ju inte jätteförvånad över att Guardiola fortfarande är på jakt efter en nia. För de har ju fortfarande inte någon. Och varenda gång de förlorar en match eller de missar en massa lägen, vilket ju det var ju ett tag sedan de gjorde det nu. Men när det väl skedde så var det ju alltid den frågan som dök upp. Skulle ni må bra av att ta in en nia? Så att de fortfarande är på jakt efter en är ju inte överraskande. Sen får man väl se om det verkligen blir Harry Kane i slutändan. Jag kan tänka mig att det kommer att bli någon annan ändå, att hans tåg lite grann har gått. Men med det sagt så tror jag väl definitivt att, alltså den Harry Kane vi har sett nu under hösten, vi vet ju att han kan spela på en helt annan nivå. Så det återstår ju att se om han kan återuppta den formen ändå nu under vårkanten.
Det finns ju en viss annan norrman med lite yngre ålder som säkert kommer vara ganska intressant,
ja,
för City till sommaren. De lär ju vara ett av lagen som kommer att kämpa allra hårdast för att säkra den signaturen ifall den blir aktuellt för Erling Braut Haaland att flytta från Dortmund i sommar, och hur det nu är med den där utköpsklausulen som det ryktas om och vad de väljer. Det är väl inte helt bestämt än vad Mino Raiola och Haaland har för liksom plan exakt och vart de vill, men det återstår väl att se. Men City borde vara en kandidat och i alla fall vara väldigt aktuellt, kan man tycka, både sett till behovet de har, sett till statusen de har byggt upp och så vidare, så är det ju en väldigt passande destination för honom. Även om det har dykt upp lite uppgifter här nu om att han ska föredra Spanien snarare än England sett till fotbollsstil, men och då finns det väl bara ett lag som är aktuellt, för jag räknar inte med att Barcelona kan fixa i böckerna så pass mycket att de löser Haaland också till sommaren. Det hade förvånat mig väldigt mycket, men man vet ju heller inte vad som hinner hända. Och om de kan lösa en halv miljard för Ferran Torres, ja, det är ju bara 25 miljoner euro till för Erling Braut Haaland om klausulen stämmer. Plus lite Raiola-pengar också.
Ja, ganska mycket Raiola-pengar.
Och Harry Kane blir ju faktiskt, han blir ju 29 år nästa år. Och visst, alltså Jamie Vardy, han blir ju bättre efter 30-strecket, men vanligtvis så är det ju nu anfallare eller strikers som de ska börja gå ner sig lite grann, så att det måste ju också spela in kring vart han kommer hamna, eller om det till och med slutar med att han blir kvar i Tottenham för all framtid. Jag vet inte, sen å andra sidan så var man så, eftersom han var så tydlig med att han ville lämna Tottenham i somras, så känns det väl som att han ändå kommer vilja få igenom en flytt. Men ja, jag har i alla fall mina tvivel om kring huruvida det skulle bli med City. Jag tror ju definitivt, alltså chansen har ju definitivt minskat efter att det inte blev av i somras, så kan man ju säga.
Fast om Kane flyttar, om man skulle lämna Spurs, då finns väl inga andra alternativ än City, eller?
Ja. Nej, alltså inte sett i prislappen som de kommer släppa honom för. Det är ju där hela problemet ligger, att det är inte bara det här att en spelare vill lämna, utan man ska hitta en köpare också. Och visst, alltså då är det väl Man City, men det kommer inte alls bli för det priset som Daniel Levy ville ha i somras. Alltså, så det kan inte, det kan jag inte tänka mig. Han har väl visserligen ganska många år kvar på kontraktet. Han skrev väl ett jättekontrakt för inte allt för länge sedan, så att det är väl klart att de fortfarande ska kunna få bra betalt. Men jag bara tänker att värdet måste ju ändå ha sjunkit lite grann. Mm. Kontraktet går ut 2024. Det är inte jättelång tid heller, 2 år. Ja. Det återstår väl att se. Som sagt, jag tror kanske att man baserar det lite på hur Kane har presterat nu på sistone också. Att det liksom spelar in i ens resonemang. Men ja, det återstår att se.
Vi tar oss vidare därifrån då till Juventus och Dejan Kulusevski. Vi pratade lite grann om att han hamnat i en tuff sits under den här hösten. Allegri är inte alls speciellt sugen på att göra Dejan till någon slags startspelare vad det verkar. Everton har kastats in i jakten då. De behöver ju fylla på där framme. De behöver ju verkligen bredda sin trupp, har haft stora problem. Calvert-Lewin har varit oerhört skadad och eller saknad ska jag säga, och även övriga anfallet har gått ett, jag kan inte ens prata längre, har det gått troll i.
Du är så ställd av Evertons situation.
Jag vet vad som hände, vi spelade ju in Premier League-podden här innan, och så skulle jag slänga i mig en macka emellan, bara ta en bensträckare. Jag bet mig så jävla hårt i tungan att jag kan inte sluta tänka på hur min tunga är liksom, under tiden när du bara svullnar
i
munnen på mig. Ja, det gjorde svinont. Ja, så att allt sluddrande idag, bara idag, sluddrande i övriga.
Men är du i det här stadiet där liksom det som gör ont har gått över och du bara sitter och tänker hur dum i huvudet du är som lyckas bita din egen tunga?
Nej, det pulserar fortfarande i tungan kan jag säga. Okay. Det gör ont. Everton i alla fall in i matchen om Dejan Kulusevski. Enligt Calcio Mercato ska han ha en prislapp på 35 miljoner euro. Även Tottenham sägs vara intresserade. Kanske även Arsenal, vi har pratat om det förut, men mest bara på våra egna spekulationer.
Ja, eller italienska spekulationer. Men de...
Ja, det har funnits lite grann, men de har väl annars rört sig om någon annan spelare från Juventus, va? Vem var det?
Alltså, Artur såklart, men det är alltså varenda spelare som på något sätt är till salu i Juventus har ju kopplat samman med Arsenal eller Tottenham. Mm. Arsenal för att man gillar att koppla samman Arsenal med saker, och Tottenham för att de har Paratici som sportchef. Mm. Och därför så ska ju Tottenham naturligtvis värva halva Juventus nu. Weston McKennie vill de ju ha också. Paketpris 70 miljoner euro, skrev väl Calcio Mercato.
Mm. Finns det inga jag litar så lite på som Calcio Mercato när de har Premier League-rykten? Det tar man med en riktigt stor nypa salt.
Jag toppar dig med El Nacional. Enligt dem ska tydligen Reece James ska till Real Madrid, och Real Madrid har erbjudit Eden Hazard i utbyte. Och Rodrigo ska köpas jättebra till Liverpool och allt vad det är. De hittar på jättemycket roliga saker varje dag. Det är otroligt underhållande.
Måste vara kul att jobba där.
Ja, det måste vara fruktansvärt roligt.
Stories på morgonen. Men just Weston McKennie tycker jag är lite intressant, för att de ryktena har man ju sett, och de såg man ju redan i somras att han ryktades dit, och det är väl mycket på grund av Paratici såklart och hans connections till Juventus. Men sett till att Conte nu har kommit in, så alltså, är frågan om McKennie ändå, om han är rätt spelare att plocka in, för jag tänker han har ju ändå haft en del disciplinära, vad säger man, breaches. Och han ska vara en sån här spelare som kanske inte sköter sin kosthållning riktigt, att han inte riktigt kan ta till sig alla taktiska instruktioner, och det där känns ju som den typen av egenskaper som Conte verkligen avskyr och som han inte alls accepterar. Men å andra sidan, så i och med att Tottenham spelar med en trebackslinje nu, så är de ju behov av en alltså någon som kan göra mål från mittfältet. Och då hade ju McKennie varit ett väldigt bra alternativ, så att jag känner mig lite splittrad där kring honom. För rykten har det ju funnits gott om. Men frågan är vad Conte tycker om det här.
Ja, kan vi gå tillbaka till Kulusevski och Everton? som jag började prata om när jag sluddrade på min sargade tunga.
Förlåt att jag bytte.
Det är helt okej. Det finns med på körschemat här också. De hänger ihop punkterna. Jag vill att vi pratar mer om Kulusevski bara innan vi inte glömmer den.
Så här, jag vet, Arsenal känns ju spontant just nu som att vart skulle han gå in där? Ensam centralforward ser inte jag riktigt Dejan Kulusevski som, även om just hans egenskaper kanske hade passat väl i den rollen som en ensam centralforward har i Arsenal med tanke på vad som finns runt omkring. Men han är ju inte den här notoriska målskytten och så vidare, så ser väl inte riktigt där. Tottenham, nu har ju Lucas Moura hittat formen på allvar där, men det är väl i den rollen bredvid Son och Kane man skulle kunna se honom. Har vi pratat lite om Lorenzo Insigne dit och så vidare också, men ja, jag ser större möjligheter att han skulle frodas i Tottenham rent taktiskt och spelmässigt under Conte, det gör jag. Everton, ja, där går han ju rakt in i startelvan, annars ska han ju inte ens liksom, han ska inte ens öppna och läsa meddelandet från dem om det inte skulle vara så. Och det hade nog kunnat passa honom, men jag vet inte riktigt hur sugen är han på att byta Juventus mot Everton som slåss i botten av Premier League-tabellen just nu. Det är en, hur viktig är den där speltiden och liksom garantin för speltid för honom? För det ska ju säga att han får ju ändå minuter i Juventus. Det är inte som att han sitter helt infryst långt in bland fiskpinnarna. Det är bara att förtroendet från tränare Max Allegri bevisligen inte är lika högt som det förtroendet han hade från Pirlo. Och att han är, ja, till salu om rätt bud kommer in. Men jag är lite tveksam om Everton är rätt steg. Det känns som att det finns, med tanke på vart Everton är just nu, så känns det som att det finns intressantare alternativ om man nu skulle välja flytta.
Det kan jag verkligen hålla med om. Vi var inne på Arsenal lite där såklart. Vi fått fråga här från Bobby som vi läste upp även i Premier League-podden, som vi då skickade vidare till oss själva i framtiden, och här sitter vi nu. Vem är lösningen på Arsenals nummer 9 problem eftersom Lacazette inte kommer förlänga och de uppenbara problemen med Aubameyang? Sen fyller jag på dem med AFC Alex som skriver: Fiorentina verkar ha fixat en ersättare till Vlahovic. Går han i januari?
Ersättare till Vlahovic? Vad menar ikonen?
Vad sa du?
Men han ikoner då, det är väl ingen ersättare till Vlahovic utan mer ett komplement.
Jag vet inte, jag försöker bara placera Vlahovic i Arsenal.
Nu snör vi in på lite så här, mer nördiga saker än,
det kan inte peka.
Frida snör in på Weston McKennie och jag snör in på liksom att han ikon.
Vi pratar ju så mycket om det en Kulusevski alltid, så det är därför man liksom, man försöker plocka upp andra spår. Men i Arsenals fall så, ja, alltså Vlahovic, det är ju namnet som alltid poppar upp, och jag hade tyckt att det vore en jättespännande värvning för Arsenal, inte minst med tanke på han har sett ut de senaste säsongerna. Så jag har inga som helst tvivel kring att han, det är en spelare man plockar in för att han ska göra mål, och jag har inga tvivel kring att han inte skulle klara av den biten. Sen är frågan om det verkligen är den typen av anfallare som Arteta är ute efter, för att vi vet ju allesammans att Lacazette är den här typen av nian som väldigt mycket droppar ner. Och jag vet att när Gabriel Martinelli gjorde sitt mål mot West, han var det väl, härom veckan, så sa han i sin postmatch-intervju att det är någonting de har tränat på väldigt mycket, just det här att Lacazette droppar ner, och sen så var det ju Lacazette som spelade fram bollen i djupled till Martinelli. Så att det visar ju att det är ju någonting de tränar på, alltså just det här att nian ska droppa ner. Och Vlahovic, alltså sett till alltså hans stats, så är ju inte han riktigt den typen av anfallare som droppar ner så mycket som kanske Arteta vill att en striker ska droppa ner. Så att det kanske gör att man ser sig om lite grann efter andra, ja, eller att man kikar på andra typer av anfallare, och en av dem är ju Jonathan David som har funnits på deras radar väldigt länge. Det är väl många, inklusive då Alex Isak, som finns på deras radar, men det är ju också en sån där som, trots då att Lille kanske har gjort lite sämre ifrån sig under den här säsongen, så har ju han stuckit ut med alla sina mål. Så att, ja, Darwin Nunez är väl också en sån spelare som ofta nämns. Så att det finns ju ändå ett gäng som de säkerligen håller koll på. Sen är det ju frågan vad Arteta föredrar. För man ska komma ihåg det också, att Arteta har ju, han har ju väldigt mycket makt i Arsenals rekryteringsprocess. Det är ju han och Edu i stort sett som sköter den biten i mångt och mycket. Så att, ja, men någon måste ju komma in i alla fall. Jag tror, precis som jag sa i Premier League-podden, så tror jag ju inte på att förlänga Lacazettes kontrakt. Och då måste ju någonting ske, eller någon måste in.
Alltså, Vlahovic, Isak, Jonathan, David, alla de hade ju varit superval. Om man skulle få någon av de tre så hade det varit kanonbra. Jag är ganska övertygad om vi kommer att nämna Julian Alvarez i River även till Arsenal i någon sammanhang, och den känns ju inte helt osannolikt att de skulle ge sig in. Dock började jag få lite förbjudna tankar när du pratade om Nia som droppar ner, liksom, som kan fungera på det viset. Vi har suttit och pratat om en annan forward tidigare i det här avsnittet. Kommer aldrig hända, men hade inte Harry Kane passat fruktansvärt bra?
Nu får du ge dig.
Då hade ju cirkeln slut med den här bilden på Kane när han bär en Arsenal-tröja.
Sol Campbell 2.0, fast den, nej, förbjudna. Det är som när man,
den hade varit värre.
Ja, men det här är som när liksom Harry Potter smög in på den förbjudna delen på Hogwarts-biblioteket. Liksom. Det går inte. Man får inte vara där. Det jag var nyss. Nej. Vi släpper den tanken i alla fall. Jag tycker att om man har råd, om man kan värva honom, om man är intresserad, Dusan Vlahovic. Men det är ju frågan, är han intresserad av Arsenal? Kräver han inte för mycket i lön? Det har varit lite uppgifter om att han ska kräva en helt enorm lön också för att gå dit också. Men det kan vara värt att punga ut för en sån spelare, för det är något alldeles extra. Mm.
Sen när det gäller Harry Kane i Arsenal-tröjan, den här bilden som finns då när han är barn. Jag lyssnade faktiskt på en, jag tror jag pratat om det tidigare också, en intervju med Steven Gerrard där han sa att ja, men det var ju så när man var liten. Man åkte runt, framförallt man var väldigt duktig då, kanske 9-10-åring, och man, det var träningsläger runt om på sommaren och man spelade liksom utanför, och då kunde det vara träningsläger i 3 dagar liksom i Manchester eller i Leeds eller något sånt där. Och sen så kom det dit någon från den lokala proffsklubben och så fick man en tröja, och sen så, du vet, så vann man någon strafftävling. Så han sa, ja, det finns säkert bilder på mig som barn i 10 olika Premier League-tröjor, för jag var runt på så mycket liksom träningsläger, olika liksom regionsläger och kupper och sånt. Och man fick en tröja, eller det kom dit någon och hälsade på, eller det var det ena eller andra, eller träningslägret var i en viss klubbs regi och så vidare. Så att...
Det finns ju allt, det finns ju bilder på i stort sett alla spelare iklädda Arsenal-tröjor när de är små. Jag vet, men det känns antingen Arsenal eller Man United. Det är ju väldigt vanligt i alla fall. Det finns ju alltid någon gammal bild att gräva fram när en spelare står och säger att det har alltid varit min dröm att representera den här klubben. Och så letar man fram någon annan gammal bild när han står med någon annan tröja. Så det är ett ganska vanligt förekommande fenomen. Ja,
det är bara minnas till skolidrotten på mellanstadiet. Hälften hade ju gamla United Vodafone t-shirtar på sig liksom. Mm. Men alltså, det är ju dock en skillnad om man väljer att skriva en självbiografi lite äldre ålder, göra den i serietidningsform och där prata om sin dröm att spela för Real Madrid. Nämner inga namn, men det har ju skett. Känns allt mer klart att det där kommer ske i sommar för övrigt. Men i alla fall.
Ja. Vi tar oss vidare. Vi tar oss då ner till Real Madrid, som inte är intresserade av Paul Pogba längre, enligt Marca.
Tror jag vad jag vill på, för han kommer säkert ryktas dit igen förr eller senare, men jag förstår inte riktigt. Ja, det är väl att man tittar på andra alternativ och så vidare, och sen är det ju den där mittfälttrio med Modric, Kroos och Casemiro som säkert kommer spela tills de är 40 allihopa. För de verkar inte gå att flytta på, de är fortfarande så pass bra som de är. Och nu är det ju snarare ett läge där det uppges att det finns frustration hos spelare som exempel Eduardo Camavinga, som ska till Liverpool, lite El Nacional för övrigt också. Men så att det, vet inte, det finns plats för Paul Pogba. Sen är Paul Pogba en spelare jag tror hade passat till Real Madrid. Tycker det finns en väldigt Real Madrid-aura över honom. Jag tror att det är en spelare som hade frodats och kunnat liksom växa, och enormt. Och jag tror att han själv gärna skulle gå dit och göra det steget. Men just nu verkar det ju inte vara aktuellt. Men det är väl för att Real Madrid har lite annat i kikaren. Och tänker lägga mycket av lönebudgeten på andra free agents. Det vill säga Kylian Mbappé och sannolikt också även en viss Antonio Rüdiger. För att börja nästan bli läge med alla uppgifter som dyker upp och florerar. Att snart börja räkna hem den också.
Mm. Ja, den blir också spännande att följa här framöver såklart. Det här är kanske Mercato igen, men jag gillar den här. Insigne har ju som sagt svårt att komma överens i Napoli. Ikonen Insigne sägs vara på väg bort, Och nu skriver då Calcio Mercato om att Toronto leder i jakten på Insigne. Och vem tänker vi på då? Finns det någon, finns det någon annan 163 centimeter lång italienare?
Du får din dröm till slut. Nej, han är, nej, inte kvar. Nej, han är inte kvar. Han har gått till Saudiarabien när vi kollade upp där senast.
Ja, precis.
Men ja, han följer Jovinkos fotboll. Det var tragiskt tycker jag, för jag tycker Lorenzo Insigne är en fruktansvärt mycket bättre fotbollsspelare än Jovinko.
Tänk vad härligt att flytta till USA och vara liksom den starkast lysande stjärnan. Kanada, sorry, men MLS. Och vara den starkast lysande stjärnan. Jag menar, det var ju lite det som Giovinco, eller lite det var ju så det var med Giovinco. Alltså han stack ut i varenda match man såg. Och enda anledningen till att man såg MLS vid det tillfället var ju för att Zlatan hade varit där. Och det var ju därför man hade lite extra koll. Men ändå, alltså det är inte helt oförståeligt ändå, kan jag tycka.
Och tampas mot Robin Jansson från Bengtsfors varje vecka. Bara en sån sak.
Långa resor dock, det är det som är problemet, va?
Du gjorde för övrigt samma misstag som Jermaine Defoe gjorde om Toronto. Men på presskonferensen han hade signat, att han sa att han var väldigt glad att vara här i USA.
Ja, men jag menar ju Nordamerika och MLS. Alltså
jag köper det på att de ska hålla på att smyga in lite kanadensiska lag i MLS. Jag köper helt och hållet den felsägningen. Men alltså,
men det är ändå roligt, för då var han på plats i Toronto. Han borde ändå notera vilket land han landat i.
Det är därför man ska använda liksom bara Nordamerika som så här fenomen. Ja. Nej, men vad heter det? Jag tycker det var jättetråkigt, måste jag säga. För jag tycker att han är för bra. Han är för bra för att åka dit. För han skulle kunna briljera och skina i många andra ligor här i Europa istället.
Ja, och det... ja, men så kan han vara största stjärnan ju. Då designated player, så gör han lite vad han vill.
Han kan göra det, men han kan göra det senare. Ta ett 2-3 års kontrakt någon, liksom, testa Premier League, svara Tottenham, åk dit eller åk till Bayern München och spela där eller vad som helst.
Men... ja, men dra till Newcastle då, så kan vi få i alla fall 2/3 utav den där drömvänstersidan där alla är 1,63 långa. Ryan Fraser och Insigne tillsammans på en vänsterkant.
Ja, och sen Jovinko på det kommer tillbaka till Europa.
Och sen så vill jag ha Lämpte då. Även jag vill flytta över Lämpte på vänstersidan, och sen fann jag också 1,63. De tre kortaste spelarna i Europa. Skitsamma. Nu ska vi inte snöa in på
sen
det igen.
Samlar de längsta på andra kanten.
Spenderade vi. Ja, men, då kan vi ha liksom Dan Byrne. Vad vi med för bjässar?
Jan Koller, vad gör
Jansson.
Han nu?
Jansson.
Ja, Pontus Jansson. Hur lång är han egentligen?
Han är lätt över 1,90.
Ja, det är
1,94 är Pontus Jansson tydligen, enligt Wikipedia.
Ja. Ja, nej, men då är han inte en av de längsta. Då har ju dansken, vad heter han?
Västergård,
ja, han är väl 2 meter.
Ja.
Skitsamma, vi har spenderat alldeles mycket tid med folks längd i den här podden genom åren. Och det är mitt fel, jag vet det.
Har vi utvecklat från att gissa åldrar till att gissa längd?
Nej, vi gissar fortfarande åldrar, längder har vi koll på. Bayern München och Rafinha.
Smällkaramell på julafton.
Vilken Rafinha?
Den i Leeds.
Nej, vi
kommer till att det har dementerat. Men det var i alla fall brasilianska medier som gick ut och basunerade ut att han i princip är klar för Bayern München för 500 miljoner. Och att det till och med har gått så pass långt att hans tidigare brasilianska klubb Avaí har liksom redan budgeterat för den liksom så här vidareförsäljningspengarna som de kommer få på att Rafinha säljs. Det här har ju då dementerats att det ska vara någonting klart överhuvudtaget från både liksom lokalmedia i Leeds och samtidigt även tyska medier, Bildt och så vidare. Däremot så är det ingen som säger att den inte kommer att sälja förr eller senare, för Leeds är ju medvetna om att förr eller senare kommer de säkert behöva sälja honom. Förr eller senare kommer ett bud som är för bra för att tacka nej till. Jag ser det absolut som en möjlighet att Bayern München går för honom till sommaren. Jag tror inte det sker i vinter.
Alltså de har ju inte, herregud, alltså den kris som Leeds har just nu, alltså det är ju en av de värsta kriserna man har skådat. De har ju knappt ihop ett lag till matcherna, så att de då skulle släppa sin bästa spelare, det känns ju, nej, det hade känts som oerhört konstig timing. Så att absolut, framöver tror jag också, för Rafinha är, jag tycker att Rafinha är en av ligans absolut bästa spelare egentligen, han är på sin topp. Så att, att han kommer lämna så småningom, absolut. Men just nu i det här krisläget kan jag absolut inte tänka.
Man kan ju vända på det, hur sugen är Rafinha på att vara kvar i det här krisläget. Men jag absolut, jag håller med dig.
Jo, men hur ska det gå till? Alltså, Leeds måste ju gå med för att släppa honom. De kan ju inte, kan ju bara hänga på Rafinha.
Det borde inte vara så svårt att göra sig till personen non grata hos Marcelo Bielsa.
Ja, fast...
Ja.
Ja. Jag blir väldigt förvånad om det händer så mycket.
Jo, alltså i vinter skulle jag väl förvånad om det händer, men förr eller senare.
Ja, nej, Leeds just nu på 16:e plats i ligan, och dessutom lag bakom som Burnley och Watford med matcher till godo på dem då, kvar att spela. Nu tar inte Watford och Burnley speciellt många poäng på sina matcher, ska sägas, men ändå, det är långt ifrån det Leeds vi såg förra säsongen, som var med och krigade på övre halvan, helt klart. That's the wrong information. Sillypodden är den här veckan sponsrat av 1x2.se, och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord för att berätta lite mer om vad som händer där.
Ja, tackar Patrik. Vi har ju den här drömresan man kan vara med och tävla om tillsammans med 1x2.se och Sportbladet. Där man alltså har chansen att få åka iväg och kolla på lite fotboll någonstans i, ja, varför inte någonstans ute i Europa, kanske rent av i Premier League. Det har ett speltips till den här veckan.
Mm, det är ju mycket, mycket fotboll i England just nu över julhelgen. Vad är det för spel du har hittat?
Ja, mitt speltips för den här gången hittar vi i Premier League och matchen mellan Leicester och Liverpool. Ett Leicester som åkte på en ordentlig plump mot City, en 6-3-förlust. Riktigt målkalas med andra ord. Leicester har ju mycket oklarheter i truppen och riskerar ju att fortsatt sakna ganska mycket viktiga spelare mot ditt Liverpool här, Patrik.
Mm, precis.
Liverpool fick ju lite längre vila också i och med att matchen mot Leeds blev inställd. Så jag tycker att det finns god anledning att tro att Liverpool kommer gå ut och kanske rent att kunna köra över det här Leicester faktiskt. Så jag spelar Liverpool minus 1,5 mål till 2,10 gånger pengarna, vilket betyder att Liverpool måste vinna matchen med minst 2 mål för att spelet ska sitta, och jag tror att de kommer göra det.
Just det. Och fler speltips och dessutom tävlingen, den hittar ni på 1x2.se. That's the wrong information. Rafinha med F då?
Den känns ju mycket mer sannolik.
Real Sociedad.
Ja, han är ju till och med där och ska läkarundersökas och allting. Den ska ju i princip vara klar. Lån utan köpoption från Paris, som då blir av med en spelare. De ska bli av med massa spelare i det här fönstret, har de ju tänkt. Huruvida det är för att göra plats för något annat ska låtas vara osagt, men de vill bli av med folk i alla fall. Mauro Icardi en annan. Han lär hamna Juventus i slut. Men i alla fall, Rafinha, Real Sociedad får in en, ja, vice David Silva kan man väl säga egentligen. För att David Silva har haft massa skadeproblem, varit borta stora delar av hösten, inte riktigt liksom fått att stämma. Och att få in då en kreativ kraft på det offensiva mittfältet som även kan fungera som en sittande i liksom tvåmanna delen av deras, ja, 4-2-3-1 som de aldrig ruckar på, tror jag kan vara ganska bra. Och jag tror att det är en ganska smart, kortriktig lösning. En spelare man vet levererar i La Liga sammanhang duktig, mångsidig. Jag tycker väl att det är en smart rekrytering av dem, även om de har ganska mycket egna produkter och sånt med passningsskicklighet. Får se om man länkar ihop bra med Alexander Isak här under våren.
Mm. Hur kommer det sig att de spelar för olika landslag, syskonen Alcantara?
För att de kunde välja Brasilien eller Spanien.
Ja, jo, visserligen.
Det är väl som
ändå.
Boateng. Bröderna.
Jo, fast de hatar ju varann.
Ja,
men det är klart det måste göra. Alltså, så spela för landslaget och hänga tillsammans. Det är väl så kanske att Rafinha inte platsade i det spanska då. De hade ju ganska många,
ja, han har ju inte varit
ganska många duktiga mittfältare.
Han har inte varit aktuell för det på samma sätt. För Thiago är ju på en annan nivå. Rafinha hade ju väldigt fin period när han kom upp i Barcelona, men sen lossnade det aldrig riktigt för honom.
Nej.
Ganska intressant, han ändå tillhört Barcelona i 9 år. Det var ju först nu när han gick till PSG för någon sorts struntsumma som han plötsligt tillhörde en annan klubb. Hade ju 2 Celta lånesessioner. Jag hade helt förträngt att han var på lån i Inter 2018, som jag läser det. Den här lånesessionen är helt...
Jag minns när det hände däremot.
Nej,
jag tror att det var inte det en sen övergång eller något sånt där? Ja, det var något som var stökigt med det, för jag minns att vi pratade om det då. Jag
får fråga Babylonen om dem och minns Rafinhas Inter-session. Mm. Men alltså, men det är en bra spelare. Nu har han hunnit fylla 28 och så vidare, men han nådde ju aldrig samma höjd som brorsan.
Nej, så är det ju.
Men det är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare.
Vem är det jag tänkt? Det är bröderna Xhaka. De spelar ju också för olika landslag.
Ja, just det. Han spelar för Kosovo eller Albanien spelar han för. Ja. Eller är det Kosovo?
Nej, Albanien.
Albanien är det.
Ja, just det.
Precis. Men vi tar... Fan, det där är ju en grej. Brorsor som spelar för olika landslag. Det är en kategori. ja. det där tål att göras något större på. Det där tål att göra någonting på. Nu har vi ändå liksom kommit på tre stycken olika brödrapar som spelar för olika landslag.
Men måste de vara tillräckligt bra för att också spela i landslaget konstant?
Liksom? Ja, men de måste ju åtminstone ha gjort en landskamp. Nu ser jag, Rafinha har ju bara gjort två landskamper för Brasilien, vilket inte är så konstigt, för det är ju...
Men gjorde ungdomslandskamper för Spanien innan det?
Ja, du ser.
Mm. Vad finns det andra brorsor som har spelat i olika landslag?
Det måste ju ha funnits bröder som har representerat England respektive Irland. Eller? Nu kommer jag inte på någon bara därför.
Kanske Skottland hade jag nog. Det känns ofta som att skottar, alltså som att det ibland kommer skottar som kanske inte är jätteskotska.
Skottar som inte är jätteskotska.
Nej, men alltså att de har så här, mamman är liksom
inte så skotsk.
Född i Skottland. Och,
ja. Ja, jag fattar.
Vi går vidare därifrån. Rangnick bekräftar, Martial vill lämna i vinter. Det hade vi på känn, kan vi väl säga.
Behövde inte att bekräfta han ville. Det kanske ens.
Nej, det var väl ett tag sen, tänkte jag dessutom. Det är nästan gammal alltså, det
skåpmat.
Måste ju varit, gammal skåpmat från ett par veckor sedan tillbaka. Nej, det var ju lite konstigt också, för att han menade ju på att han inte ens hade pratat med Martial innan Martials agent gick ut och deklarerade att han ville lämna. Och då, det tyckte ju Rangnick var konstigt då, alltså att han inte ens hade kunnat ha en diskussion med Martial om detta. Så att det verkar som att han ska ha bestämt sig ganska tidigt då. Alltså att försöka tvinga igenom en övergång. Kan ju tyckas lite konstigt timing med tanke på att, ja, men om det kommer en ny tränare, ser man inte det som en ny chans. Men det verkar som att han har varit så inställd hela tiden på att lämna och få mer speltid. Och, ja, han är ju inte första valet. Alltså så är det ju. Och det finns mycket konkurrens på hans favoritposition, men ja, som sagt, alltså tajmingen rent, alltså från det här utspelet från agenten, det var kanske lite märkligt, men att han vill lämna är kanske inte så märkligt i stort.
Alltså de lag du har ryktats kring tidigare, först tänkt var det ju bara liksom så här standard, ja, skåpmaten verkligen, men förutom Atletico som var lite udda tyckte jag alltihopa, men Juventus och Barcelona tog upp där och var intresserade, var ju helt självfallet. Sevilla tycker jag är spännande, och det har funnits lite uppgifter om att han kanske ska till och med föredra en flytt till Sevilla för att han vet att han kommer få speltid där. Men det tror jag faktiskt hade kunnat bli en ganska, om Monchi löser en smart deal ur Sevilla perspektiv på något vis här, så att han också kan få någon form av vidareförsäljningsvärde där, så tror jag att det kan nog bli succé om Martial skulle hitta dit. Jag tror det kan vara precis den typ av spelare de behöver.
Jag tycker fortfarande Martial är en spelare med en enorm höjd i sig.
Exakt.
Alltså.
Och om man hittar den med lite förtroende i ett lag som stundtals fungerar som ett självspelande piano, ja, då kan det bli ganska roligt.
Everton igen, de värvar ukrainsk vänsterback Vitali Mykolenko. Ding ska ju helt och hållet ha tröttnat på Benitez, eller ja, det kanske är tvärtom. Benitez har tröttnat på Ding. Så frågan är vart han ska. Det är ju kvalitetsvänsterbacken då, tycker jag.
Ja, men verkligen så en av de bästa ju i ligan, får man säga. Men ja, alltså jag tror väl att de flesta, alltså just det här med Benitez också, man bara tar lite om det, alltså om supporterna och vad de känner inför Benitez. Det här gör ju inte hans status, det förbättrar ju inte hans status som tränare i Everton. Nej. Att han gör sig ovän med en av deras absolut bästa spelare. Men ja, alltså har han tröttnat så har han. Eller det har ju skurit sig på något vis i alla fall.
Mm. Ligger det något i Chelsea?
Alltså de har ju Chilwell.
Fast de alltså, vill väl ha en ny vänsterback?
Alltså, ja, men problemet är ju att Marcus Alonso, det är ju en av de mest irriterande spelarna tycker jag. Ja. Han har också sina kvaliteter, men han kan också vara otroligt loj i vissa lägen. Och schabbla bort det på ett sätt som Chilwell absolut inte gör. Och Chilwell var ju liksom en av Chelseas bästa spelare innan skadan. Och lär väl bli borta ett tag till nu. Så det gör ju att det är klart att man behöver en backup på vänsterbacken. eller vänster wingback blir det ju. Men frågan är Dinho villig att kanske i framtiden stå åt sidan när Chilwell är tillbaka? Det är ju det som är frågan ju. Att han kanske känner att det är för mycket konkurrens, att han vill spela mer. Men om man inte tycker att det är ett problem, då är ju Chelsea ett bra alternativ.
Ja, det var där ser man ju också. Alltså, frågan är ju vad Dinho själv vill då. Men jag menar, igen, vi kommer ju nämna Newcastle. De behöver ju verkligen få in ytterbackar. Vem har de har spelat alltså...
Ja, det, alltså Trippier lär de väl lösa, eller?
Ja,
Newcastle lär väl lösa Trippier i slutändan.
Ja, det verkar väl som det, va? Alltså, nu har jag inte hört så mycket den senaste veckan, men det verkar väl vara... verkar väl fortfarande finnas intresse från båda håll.
Ja, det är väl att Atletico ska få sin slant som de vill ha för honom och så vidare, och att de ska komma överens om ett kontrakt och allt. Men det, jag tycker att den känns som en sån som man tror sker i det här fönstret. Jag har svårt att se att de ska lyckas värva Lucas Digne också. Sen får vi se när liksom fönstret börjar ticka igång här nu, hur desperat Digne blir. För han vet ju att hans situation i Everton är inte den optimala. Och värvningen av Mykolenko, såklart inte en vänsterback i samma nivå som Digne, men samtidigt så skickar den en signal om att det kan nog vara en januariförsäljning, annalkande i alla fall. Eller en utlåning. Men,
och man undrar ju också hur, för att alla vet ju att nu har Newcastle pengar och allt det där. Mm. Men hur attraktivt är det att gå till en klubb som ligger näst sist i tabellen?
Exakt.
Det måste ju också spela in, tänker jag, när man fattar ett sånt beslut. Mm. Då kanske man hellre går till Chelsea som en toppklubb. Men man kanske vet om att i framtiden får inte spela varje match. Så att, ja,
man går till en toppklubb och sen efter ett år så gnäller man över speltid och så vill man bort igen.
Ja, men det är ju också så här, så länge man kan bli övertygad om att vi kommer hänga kvar, vi kommer göra den här investeringen. Går man till Newcastle nu så kan man då också vara med på ett tåg, då man vet att det här är framtida toppklubb, det, och vara med på den resan. Vi tror på dig, vi vill investera i dig, här har du en lön, du blir kanske ligans bäst betalda vänsterback. Mer eller mindre. Och din främsta konkurrent är Paul Dummett. Så att du vet att du är liksom etta på, eller ja, det kanske är Jamal Lewis i och för sig som är deras bästa vänsterback.
Matt Ritchie har väl spelat vänsterback ett par gånger nu.
Ja, och han är ju inte ens vänsterback egentligen.
Nej.
Och dessutom Matt Ritchie måste väl ha passerat 30 vid det här laget, eller?
Ja, han är en sån här spelare man gillar att ha i en trupp.
Ja, nej, men jag tycker Matt Ritchie har sina kvaliteter, men dignade ju såklart lyfte där vänsterbackspositionen rejält.
Men den där pitchen på att ett framtida klubb, den kommer ju bara funka först i sommar när de sitter med ett Premier League-kontrakt, om de har säkrat det. Jag förstår ju om det är många spelare som inte vill gå dit och riskerar det nu. Och då kommer det ju säkert vara, det har ju rapporterats om i Trippier-fallet och så vidare, många andra fall också, att det kommer ju vara release clauses då. Mm. Sannolikt, ifall de ska signa på kontrakt nu. För det är faktiskt ett läge där det är otroligt osäkert om de håller sig kvar. Så att, det är väl smart av både Newcastle och av spelarna att förhandla in sådana.
Vi tar oss vidare därifrån då. Roma är intresserade av Ainsley Maitland-Niles på lån. Och ja, han vill ju spela mer fotboll. Han får ju inte spela så mycket fotboll under Arteta, så varför inte? Samtidigt så kommer ju både Partey och nu tappar jag namnet, vad heter han?
Zambi Lokonga, är det
Egyptien?
Nenny.
Försvinna till afrikanska mästerskapen här i om några veckor.
Om de blir av,
vilket väl tror att de blir. De gick väl ut och sa att de genomför det. Då kanske Maitland-Niles då kommer behövas på det där mittfältet.
Alltså jag tror väl att Arsenal vill väl behålla Maitland-Niles som truppspelare. Det tycker jag man borde vilja, för att det är en väldigt underskattad spelartyp att ha i din trupp. Som du vet att den går in och gör ett gediget jobb oavsett vart du sätter den. Man går in på högerbacken om det behövs, han går in på mittfältet om det behövs. Men det är också svårt att hålla en sån här typ av spelare nöjd på att du kommer inte få så mycket speltid och du är bara liksom någon sorts utility piece. Och Maitland-Niles hade tröttnat på att vara en utility piece för Arsenal helt enkelt, så att då lockar det väl med Roma också, och sett vad det har gjort för till exempel Tammy Abraham när han har flyttat dit. Han har varit alldeles strålande stundtals.
Verkligen. Ja, vi får se. Det är inte helt alls osannolikt att det kan hända. Luke de Jong kan hamna i Cadiz.
Alltså, jag vill bara se anfallsparet Luke de Jong, Alvaro Negredo. Vilken grej.
Fart och fläkt.
Det ska ju vara klart. Och Barcelona vill ju bara göra sig av man så fort som möjligt och glömma att de lånar in honom. Bara det faktum att de presenterade lånet 4 på natten efter deadline day för att gömma in det i sociala medierflödet så att ingen skulle reagera. Mm. Han har ju varit katastrofal i Barcelona, han har inte gjort det rätt. Passar ju inte i Barcelona, inte tillräckligt bra för Barcelona. Sevilla vill inte tillbaka honom. Men de är ju öppna för att Barcelona då förhandlar om och skickar dem på lån någon annanstans. Mm. Och allt ska vara klart med Cadiz. Allt som behövs är Luke de Jongs okej. Och det känns ju tveksamt om man ger okej till att gå till Cadiz. Men jag hoppas det, för jag vill se honom bilda anfallspar med Alvaro Negredo. Det var det.
Så, det var det. Jag säger inte emot. Så de sportade ett avslöjande. Att Djurgården är intresserade av Ivan Saponjic från Atletico.
Alltså det är ju ett jätteroligt rykte, tyckte jag. Eller sån.
Vem är den här Ivan Saponjic?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Den ställde man sen när Atletico värvade honom för 5 miljoner kronor från Benficas B-lag. Till A-truppen.
Eller Saponjic, ska Saponjic. Man kanske säga.
Har också en session i Cadiz på CV:t faktiskt. Det har varit bara ett mål där, tror jag på. Men alltså det är ju en ung anfallare, serbisk, reslig. Bara det faktumet att Atletico köper loss honom från Benfica och ser någonting i honom säger väl att det här är en spelare som har varit otroligt intressant att se vad han skulle kunna göra i Allsvenskan. Så jag tyckte det kändes värt att nämna, om inte annat som en segway från Cadiz. Och man kan inte säga för lite om Cadiz, tycker jag heller. Mer Cadiz.
Vad tror vi, kan det här hända då?
Alltså det ska finnas ett intresse, och som jag har förstått det i alla fall är ju vår kollega Josip som har luskat fram detta. Så ska det ju finnas ändå, alltså ska vi vara någorlunda öppen för det, som jag förstår det. Men det vet man ju inte heller, det är ju långt kvar och det är ju fortfarande ett intresse. Men det är ändå en La Liga-spelare, en Atletico-spelare som kan vara på väg till Allsvenskan.
Något slags lån då?
Oklart, det ska jag inte uttala mig om. Mm. Men otroligt spännande, jag blir glad när den typen av rykten dyker upp. Mer sådana anmärkningsvärda övergångar till Allsvenskan.
Det är jätteofta Allsvenskan värvare från La Liga och övre halvan.
Nej precis. Och spelare faktiskt tillhörde Atleticos A-trupp. Fast jag förstår fortfarande inte varför de värvade honom från Benfica spellag. Och väl på lån i Belgien en sväng och lite sånt också i Zulte Waregem, va? Men inte helt ute och cyklar.
Vi har fått lite frågor också. Vi ska ta och riva av några av dem. Robert Lazarsevski skriver på mail faktiskt. Tack för det. Hej, inga rykten kring Jesper Jansson i AZ. Hans poängskörd i höst har väl varit...
Jesper Karlsson.
Vad sa jag?
Jesper Jansson, Hammarby-sportchefen.
Men du,
det står Jesper Karlsson i mejlet, så att det är 100% mitt fel. Ja,
men... det var faktiskt det jag tänkte, alltså med det Saponjic-ryktet, att jag tänkte att, vad är Hammarby-kompatibelt? Så du kanske också undermedvetet tänkte på Jesper Jansson.
Ja, eventuellt.
Ja.
Hammarby kompatibelt kanske.
Ja. Jag tittar från början. Hej, finns det inga rykten runt Jesper Karlsson i AZ? Hans poängskörd i höst har väl varit riktigt bra och han ser självklar ut med bollen. Sveriges bästa offensiva spelare i höst i det europeiska ligaspelet, frågetecken.
Det visar ju hans nya kontrakt som han har skrivit på, om inte annat. AZ tror väldigt mycket på honom. Och så undrar man ju om det inte kanske ligger någon form av release clause i det nya avtalet som gör att han kan gå för en 35 miljoner euro, kan man kanske gissa, bara om man kastar någonting ur hatten. Jag tror absolut att han skulle vara av intresse för klubbar i de liksom topp 5-ligorna. Mittenklubbar tänker jag då kanske primärt. Jag vet att jag vill skicka till honom, jag vet inte om det var här eller om det var i någon läsarchatt, men jag vet att jag föreslog att Real Betis borde titta på honom. Jag gör det återigen i sånt fall.
Mm. Också... Han har ju klättrat väldigt mycket i hierarkin, får man ju säga, i landslaget på väldigt kort tid. Alltså Ken Sema är ju en sån spelare som liksom har fallit ner, och sen så har ju Jesper Karlsson då, han har ju faktiskt övertygat de gångerna han har fått chansen. Så att, ja, väldigt fin höst från hans sida.
Han har ju vissa egenskaper som är otroligt underhållande spelare att titta på, tycker jag också, verkligen. Hoppas att han, jag vill se honom i La Liga, vill jag göra. Jag tror att det skulle kunna vara riktigt bra för honom.
Ja. Det är också producentkollega Julias absoluta favoritspelare i hela världen.
Julia, är hon från Falkenberg eller?
Julia, nej det är hon inte, hon klipper poddar här på Sportbladet.
Då kan man inte göra det om man är från Falkenberg.
Ja, jag
är hon från Falkenberg? Nej, hon klipper poddar där på Aftonbladet.
Vad var det för
det blev ett syftningsfel där. Jag insåg att kanske inte våra lyssnare visste vem producent Julia var. Men det finns
ingen anledning till att hon tycker om Jesper.
Nej, inte någon geografisk anledning i alla fall. Men det är på en nivå där vi inte kan nämna Jesper Karlsson utan att nämna Julie i samma andetag. Så är det.
Du har inte tänkt på att det kan vara en sån namnkoppling här på att...
Hon ville ha en svensk landslagströja där det står Karlsson på ryggen.
J. Karlsson.
J. Karlsson till och med. Ja, du hör. Det är ju därför.
Ja, det där har vi löst. Det är mysteriet.
Fått en fråga från Andreas Pettersson. Firminos, Manes och Salas kontrakt går ut 2023. Är deras tid förbi eller bör deras kontrakt förlängas till vilket pris som helst? Hur kan Liverpools fronttrio se ut i framtiden? Bellingham, Haaland, Jota föreslår han.
Bellingham ska kanske inte ingå i en fronttrio.
Bellingham tror jag i för sig är ett namn som kan komma att spela för Liverpool i framtiden.
Ja. Jag tror de måste gå stenhårt för honom. Ja. Jag tror att han hade smält in oerhört bra alltså under Klopp. Jag tror det hade blivit...
Han har faktiskt uttryckt det själv till och med att jag tror att det finns väldigt långtgående förhandlingar mellan Bellingham och Liverpool redan. Alltså att det är hans tilltänkta nästa destination.
Men
han är inte en anfallare.
Har han burit en Arsenal-tröja när han var 10?
Säkert.
Ja, så har han säkert. Ja. Men sen i Firmino, Mané och Salah kontraktsfallen så finns det ju en tydlig ordning man måste ta det här i. Alltså först måste man ju förlänga Salahs kontrakt. Ja. Och det kommer ju i sin tur avgöra vad som händer med de två andra. Jag tror den som ligger mest pyrt till är väl antagligen Firmino. För att det känns som att... Ja, men där har man ju ändå 28... Och man tänker, ska man liksom flytta vidare? Man får inte heller, säger jag samma motto som jag tog upp i Premier League-podden precis, men att just det här att du släpper ju hellre en spelare ett år tidigare än sitter med deras lön, alltså en massa år. Så man kan inte heller skriva så långa kontrakt. Det var ju det som gjorde att Wijnaldum valde att lämna, till exempel, att Liverpool skriver ju inte den typen av kontrakt med spelare som de vet kanske inte har så många år kvar i sig.
Så Salah kvar, Mané till PSG som ersätter till Mbappé.
Jag tror nog att två av tre stannar väl.
Jag tror också att Mané eventuellt är den som kan vara
i farozonen där på att han...
Jag tror att de får mer pengar helt enkelt för Mané än för Firmino.
Och sen Bowen och Trossard som ersättare.
Ja, Bowen tror jag, där vet vi att det har funnits ett konkret intresse.
Trossard hittar vi på i vår tidigare podd.
Ja, jag tycker ju själv att Trossard är en bättre spelare än Bowen.
Sen ska vi komma ihåg att Firminos lön är nästan dubbelt så hög som Manés.
Ja, det.
Mané tjänar ju klart sämst av de tre.
Det var lite det jag var inne på, det här med att lönerna, alltså löneposterna, man kanske vill lätta lite på, det är ju på den också.
Ja, det är ju faktiskt så att Salah tjänar dubbelt så mycket som Mané gör idag. Då sitter de med utgående kontrakt samma år.
Men där finns väl aspekten att om Mané har någon form av god rådgivning, så vilket han förmodligen har, så kommer ju han kräva en ganska rejäl löneförhöjning för att vara kvar.
Så är det ju, definitivt.
Och Salah måste ju få... Alltså det är inte orimligt att Salah blir, om han blir ligans bäst betalda spelare, för att så bra och viktig är han ju faktiskt. Absolut. Men då måste man ju, det är ju hela den här balansen då, alltså hur kommer de andra spelarna påverkas av det, hur kommer ekonomin överlag påverkas av det. Det är ju också sådana aspekter som måste vägas in.
Den underbara bäst betald i klubben, klausulen man har jobbat på. Precis. FN, när man har värvat spelare som inte borde vara i Allsvenskan till Allsvenskan.
Nej, men nu har det ju kommit ganska mycket rykten runt, eller mycket signaler på att Salahs kontrakt verkar vara ganska nära att skrivas på. Så vi får väl se. Vi får väl avvakta den närmsta tiden här, men jag tror att det kommer bli klart.
Alltså jag håller ju med om Bellingham, som vi pratade om, att det borde Liverpool gå all in om de kan. Tror vi att de kommer sitta och titta på under Haaland-hypen?
De kan ju inte köpa hur många som helst heller. Alltså de är inte, de splashar ju inte ut Nej. Pengar.
Men Bellingham kan flyttas ett år fram i tiden.
Jag tror Bellingham är de nog beredda att vänta in. Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig. Han är ju trots allt bara 18 år gammal. Så att om Bellingham kommer till sommaren eller till nästa sommar eller när man hittar en deal med Dortmund som är...
Det här måste liksom, ju få puttra över en sommarfönster. Det måste ju få ryktas hit och dit och Bellingham sluta med att han vill vara kvar ett år till.
Orkar vi det?
Tyvärr måste vi nog orka det, för det känns som en sån här stor övergång kommer inte bara ske på ett fönster. Det kommer ta sin tid.
Han har ju kontrakt fram till 2025, ser jag här, så att det är ju... Jag tror att det kan säkert ta ett par säsonger, men jag är rätt säker på... Eller säker inte alls, men det finns mycket som talar för idag att Bellingham kan ha Liverpool som sin nästa klubbadress. Han är ju bara född 2003, vet du.
Det är sjukt.
Helt
det är bisarrt.
Det är bisarrt. Jag menar, vi pratar mycket i början av säsongen om Harvey Elliott som också är född 2003. Som har kommit in, men Jude Bellingham etablerat sig på ett helt annat sätt i Dortmund. Han är faktiskt lika ung. Det är ruggigt imponerande. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen mitt i mellan jul och nyår. Vi önskar god fortsättning. Vi får se ifall Makoto och de övriga skiftgående reportrarna här lyckas trumma ihop ytterligare ett Silja-avsnitt i veckan. Vi låter det vara osagt. Hur som helst, vi är tillbaka nästa vecka igen under 2022. Då har vi klivit in i, då är fönstret öppet. Det hoppas jag ska sätta lite fart på grejen också. Det har varit lite halv. Ja,
alltså Ferran Torres grejen tycker jag är stor.
Ja, men den är stor, absolut.
Och sen ska vi säga, men januari är väl alltid så här, eller?
Jo, det är väl sant.
Och sett till att ett januarifönster tycker jag ändå vi har ganska mycket aktivitet. Men det är ju mycket beroende på att alltså, det är så många intressanta kontrakt som går ut i sommar. Mm. Det är mycket sur kring där, men så här, jag nämnde Jonathan Ikone i förbifarten, men det är värt att nämna liksom.
Absolut.
Alltså Fiorentina, det är en jättefin värvning av dem från Lille. Vi har väl i princip klart nu också att Jeremy Boga ska till Atalanta från Sassuolo. Serie A-klubbar som rustar på ett väldigt spännande sätt. Två supervärvningar tycker jag ska bli väldigt spännande att följa i våren. Så att ja, visst har det hänt saker, tycker jag i alla fall.
Lite har hänt. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Silly-podden är som sagt tillbaka snart igen. Vi vet inte riktigt när, det är ju ledigheter och det är nyårsafton och såna här saker. Men som minst är vi tillbaka nästa vecka igen då. Så vi säger på återhörande.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.